någonting Max.
God morgon, god morgon, god morgon.
God morgon. Ska vi köra igång?
Det kan vi väl göra.
Ja, vi kan. Alltså, välkomna till podcast nummer 16. 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Då sätter vi igång och pratar om vad som har hänt i veckan, tycker jag. Och det är ju, vi kan väl börja med WhatsApp som vi pratade om förra veckan också, nämligen att de delar information med Facebook. Men nu är det någon som har gått in lite närmare på vad det är de delar egentligen, eller?
Just det, någon ska ju läsa användaravtalen, så att det har EFF, Electronic Frontier Foundation, gjort. Och hittat en hel del intressanta saker. Framförallt så har man då kommit fram till att det är mer information som delas mellan WhatsApp och Facebook. Facebook som alltså äger WhatsApp. Än vad som framgår av användarinterfacet när man uppgraderar och godkänner de nya villkoren.
Ja, det vi trodde att det var förra veckan, det var väl i princip bara att WhatsApp delar telefonnumret med just Facebook. Där.
Men det är alltså betydligt mer. Och det görs på ett sätt som, och det är väl det som är intressant här, det görs på ett sätt som är svårt för användarna att upptäcka eller förstå framför allt.
Mm.
Så att där ska man hålla ögonen öppna. Och det finns en bloggpost om det här på 5 juli-bloggen. hax.5july.org. Som handlar om detta med länkar till EFFs bloggpost. Men se upp alltså alla WhatsApp-användare när ni uppdaterar användarvillkoren.
Jag tycker det här är lite intressant, för att jag tycker nästan det går trender i vilken meddelandeapp man kan lita på. För att för väldigt många år sedan, då var det ju Skype som man sa att man skulle använda, för att Skype krypterade minsann och så vidare. Mm. Och sen plötsligt så ägs Skype av Microsoft. Kvaliteten har gått ner enormt på samtal och videosamtal och hela gränssnittet. Och det är nästan ingen som använder dem längre, inom citattecken då naturligtvis. För det är klart att de fortfarande är stora. Men jag tycker att det är så... Ja, det enda sättet att skydda sig är ju att inte använda någon meddelandeapp överhuvudtaget.
Nej, precis. Samtidigt så tycker man då att det borde finnas en marknad för open source-appar och liknande drivs av andra än de stora jättarna.
Mm.
Och som sätter folks privatliv i främsta rummet. Och det kommer säkert att komma fler sådana också, tills de då i sin tur köps upp av någon av jättarna.
Ja, alltså på något sätt så var det ju så att alltså man har ju ett antal sådana här appar i sin telefon, och problemet är ju precis som med sociala nätverk, att man vill ju ha den app där alla ens vänner finns. Eller som Facebook använde som slogan en gång i tiden: vi har något som de andra inte har, din mamma.
Precis.
På gott och ont.
Och sen så finns det ju, det är ju en uppsjö av olika lösningar. Till exempel så finns ju även då Signal, som arbetar via sms-gränssnittet men krypterar. Det finns massor av dem. Men jag skulle verkligen uppskatta om någon där ute drev ett projekt. Och det kan ju vara kommersiellt, för folk är säkert beredda att betala för bra integritetsskydd. Men drev ett projekt om en app som inte kommer att underställas de stora sociala nätverksjättarna, utan som faktiskt går att lita på.
Mm, okej. Okay. Ja, okay. Vi går in på det mer sen, tycker jag. Men i vilket fall ska vi gå in på det här med BND, alltså Bundesnachrichtendienst, tyska motsvarigheten till FRA.
Just det. Och där händer det lite saker som möjligen har lite bäring på Sverige. Det har läckt ut en rapport. Allting intressant som kommer fram är ju uppenbarligen läckor nu för tiden. Men det har läckt en rapport som visar att BND har sysslat med avlyssning som både är olaglig och konstitutionsvidrig.
Det här var alltså en intern rapport på BND då, eller?
Jag tror den kom från någon utomstående faktiskt. Mm. Politiskt administrativa sfären, men jag ska inte svära på det. Men i vart fall, de har brutit mot lagen. Så därför ändrar man lagen så att det som var olagligt blir lagligt istället.
Okej, på vilket sätt har de brutit mot lagen då?
De har avlyssnat mer än de får lov att göra. De har använt verktyg som är väldigt tveksamma. Ett av de verktygen är X-Keyscore, som är utvecklat av amerikanska NSA. Och X-Keyscore är ju då känt som spionernas Google. Det är helt enkelt en databas där man i princip har allting man har samlat in. Och NSA är ju samlar in på rätt bred front, milt uttryckt. Och den här har då använts av BND, och det har man kommit fram till att det får man nog inte göra.
Det var ju Edward Snowden som avslöjade det här med X-Keyscore.
Precis.
Och det var alltså efter det som Tyskland tillsatte en utredning.
Ja. Och en intressant detalj här är ju då att via Snowden-läckorna så vet vi att även svenska FRA använder X-Keyscore. Och det finns, vad jag vet, inget lagstöd för detta i Sverige. Och nu har det alltså visat sig att det är olagligt i Tyskland. Hur det är i Sverige, det är ingen som riktigt vill veta.
I Tyskland har man nu kommit fram till att det dels är olagligt, men att man till att börja med överhuvudtaget tillsatt en utredning som skulle granska det här är ju ändå ganska seriöst.
Ja, jo, precis.
Även om man nu skriver om lagarna, som du säger, så att det ska bli lagligt. Har något motsvarande hänt i Sverige?
Nej, nej. I Sverige försöker man begrava Snowden-pappren så mycket som möjligt. Vilket man ju har stark anledning att göra, eftersom Sverige är det land utanför den så kallade Five Eyes-koalitionen, det vill säga de engelskspråkiga länderna, som kanske är mest insyltat i NSA:s massövervakning.
Five Eyes är då USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.
Just det. Okay. X-Keyscore är ju då intressant eftersom den innehåller ger tillgång till så våldsamt mycket information. Och där kan man ju vara helt säker på att den även innehåller information om svenskar och svenska förhållanden. Vilket ju naturligtvis är oerhört känsligt. Och som sagt, det är inte lagreglerat i Sverige idag. Och det är mycket möjligt att detta är olagligt. Men det ska vi tydligen inte diskutera i Sverige.
Nej. Nej, då går vi över till nästa ämne direkt, som är att Tor, alltså anonymiseringstekniken får man väl kalla det för. Och nu Tor 2 under utveckling, det vet inte jag någonting alls om, men det kanske du kan berätta mer om.
Jag vet bara mycket lite. Det var ju lite oroligt här på flera fronter. Dels eftersom bland annat NSA har påstått att man kan gå runt Tor. Och dels för att en av deras ledande profiler, Jacob Applebaum, lämnade projektet efter en del bråk. Men det verkar som man har tagit sig samman och kommit fram till att det är projektet som är det viktiga. Så nu sägs det då att, eller ja, det har meddelats att man håller på att arbeta på nästa generation av Tor. Tor 2. Och det är ju lovande. Vi måste ju naturligtvis, om vi vill försvara vår rätt till anonymitet och rätt till privatliv på internet, så måste ju vi naturligtvis ligga före underrättelsetjänsterna i utvecklingen.
Det här är ju jätteintressant, men som sagt, det ligger faktiskt över vårt tekniska kunnande. Ja. Men jag antar att man då i en andra version löser vissa säkerhetsproblem och har en bättre teknik helt enkelt.
Precis. Och man kan ju även hoppas att man gör systemet mer användarvänligt. För det är ju som så med de mesta saker som rör säkerhet och privacy på internet, att ofta så är ju användargränssnitten gräsliga.
Mm. Ja, och det gör ju att det bara blir en viss typ av människor med tekniskt intresse som faktiskt skyddar sin precis. Kommunikation. Jaha, okej. Vi kan väl gå tillbaka till det här med NSA. Du rapporterade någonting, eller du länkade på din blogg om att nu kan vem som helst använda NSAs verktyg.
Hack like a spy, ja. Vi har berört detta som hastighets tidigare också, men de här läckta verktygen, avlyssningsverktyg och övervakningsverktygen som NSA har använt.
Menar du nu X-keyscore?
Nej, utan andra, alltså mer tekniska lösningar, mer software exploits, okay. Zero-day exploits, alltså zero-day exploits är ju svagheter och luckor i systemen som ännu ej är kända.
Just det, alltså, som har funnits där från starten och som inte ens företaget som har tillverkat produkten känner till.
Precis.
Alltså upptäcker då hackare och NSA-personal
och
sånt.
Och då kan man tycka att när NSA upptäcker sånt, om NSA ska vara i allmänhetens tjänst, så borde man ju då gå ut med den här informationen och varna människor för att det här systemet är utsatta för fara. Men det har alltså NSA inte gjort, utan istället har man valt att hemlighålla det här och använda de här säkerhetsluckorna själva för att spionera på andra människor. Och nu har då alltså en stor mängd av de här bakdörrarna och säkerhetsluckorna läckt ut. Så att resultatet är att man har utsatt människor och deras datorer och IT-system för onödig fara, istället för att varna för de svagheter som finns. Mm. Och det är lite grann som vi har varit inne på tidigare, att det borde ju nästan vara en plikt, ungefär som inom den västliga delen av flygverksamheten, inom det kommersiella flyget. Det borde nästan vara en plikt att anmäla säkerhetsluckor och säkerhetsproblem. Mm.
Alltså i princip så har NSA en lista på säkerhetsluckor som är kända för dem, och nu har hela den listan läckt.
Ja, i vart fall delar av listan.
Mm.
And that's bad.
Ja, det låter inte bra. Jag såg att EU, eller någon del av EU föreslår att, nu byter vi ämne här, att vetenskapliga rapporter och studier ska bli tillgängliga för allmänheten år 2020. Och med det menas alltså tillgängliga gratis. För som det är nu så publiceras ju sånt här i tidskrifter som är ganska dyra att prenumerera på. Det är egentligen bara olika universitet som prenumererar på sånt.
Ja, och även att man kan köpa rapporterna en och en eller prenumerera på dem i sådana här vansinnigt dyra system.
Någon gång har man ju följt någon länk, och för att få läsa en studie då så måste man signa upp eller betala en hel del.
Ja, $50 eller någonting är väl ett av de priser jag har sett. Det verkar som att det här kom ifrån EUs nederländska ordförandeskap, som alltså var ordförande under våren i år. Och det här är ju då i linje med väldigt mycket som EU har sagt tidigare om open access, tillgång till forskningsmaterial, därför att all forskning bygger ju på tidigare forskning. Om vi nu har ett internet som knyter samman hela världen och ger oss all kunskap i våra fingertoppar, då bör ju verkligen all kunskap, eller nästan all kunskap, finnas där också. Sen ska jag påpeka att detta handlar ju då om forskning som har finansierats helt eller delvis med offentliga medel.
Mm.
Och jag kan ju tycka att det är fullständigt självklart att om skattebetalarna har betalt för forskning, då ska skattebetalarna också kunna få tillgång till resultatet.
Men alltså, förutom den forskning som till exempel läkemedelsföretag ägnar sig åt, så är väl nästan all forskning offentligt finansierad? Eller hur räknar man till exempel Harvard och andra universitet? De får ju naturligtvis en massa pengar från donatorer och från de som går där som betalar för det?
Ja, det finns ju många olika finansieringskällor. Men jag tror att om man öppnar upp och ger mer allmän tillgång till de här rapporterna, så kommer även de som kanske har mer privata finansiärer, om det då inte rör sig om liksom företagsintern hemlig forskning för produktutveckling. Men när det gäller den allmänna forskningen, så kommer även de som har mer blandad eller annan finansiering att haka på tåget. Därför att man vill ju vara en del av det vetenskapliga communityt, kunskapscommunityt. Och där är då som sagt möjligt att vi håller på att se lite grann av ett paradigmskifte. Intressant nog att det kommer från EU. Det skulle komma någonting bra därifrån ibland också.
Men ja, verkligen. Och det som också är intressant här, det är ju att, kommer du inte ihåg att Aaron Swartz,
just det,
han väl, han läckte ju, eller ja, vad gjorde ja. Han
vill ni se hela historien, så ska ni se filmen Internet's Own Boy. Den finns på YouTube och Netflix och lite andra ställen.
Den är fantastisk.
Och det är en jävligt stark historia. Aaron Swartz var ju alltså internetaktivist och var med om att stoppa de här sopa- och pipa-lagarna i USA. Men det som blev problem för honom, det var att han hade via sitt universitet tillgång till en massa sådana här vetenskapliga rapporter som han tankade ner en masse. Och då blev han naturligtvis anklagad för upphovsrättsintrång. Och eftersom amerikanska staten inte gillar honom, eftersom han har slagit tillbaka när det gäller massövervakningen, så blev det en rätt hårdhänt process han blev utsatt för.
Ja, han blev ju i princip trakasserad.
Ja, och så vet vi ju då att i det amerikanska rättssystemet så kan man råka jävligt illa ut och bli inlåst väldigt, väldigt länge för saker och ting. Och det slutade med att han, som då var en av de riktigt begåvade aktivisterna och även tekniskt kunniga människorna som internet verkligen behöver, det slutade med att han tog livet av sig.
Ja, väldigt, väldigt tråkigt.
Ja.
Men nu tycker jag att vi går in på denna veckas huvudämne, som ju är en svensk nyhet, nämligen det som går under namnet spridningskollen.
Just det. Utpressningsverksamhet.
Okej.
Det är...
Ge bakgrunden.
I Tyskland så finns det ett system där man, och i en del andra länder också, ett system där man skickar ut brev och kräver misstänkta fildelar och människor som har laddat ner musik och film på nätet på pengar. Och så säger man att betala nu, annars så tar vi dig till domstol. Vilket de flesta människor gör i blotta förskräckelsen.
Ja, och jag kan ge lite detaljer där också, för jag har flera vänner som har råkat ut för det här. Det är alltså ganska vanligt. Och det är i storleksordningen att man får ett kravbrev på kanske 8000 euro. Sen blir man kontaktad, eller om det kommer i samma brev, av en advokatfirma som säger att vi samarbetar med de här upphovsrättsinnehavarna. Och de är villiga att gå med på en deal där du bara betalar 2000 euro. Eller vänta, 600 euro tror jag.
Den siffra jag har är 850 euro.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det låter rimligt. Och det är det då som de flesta betalar, för att då slipper man
krångel.
Ja, precis. Och rekommendationen där är väl att överhuvudtaget inte reagera överhuvudtaget när man får ett sånt här brev.
Ja,
i Sverige säger de att man ska... Ja, förlåt, fortsätt med vad som händer nu i Sverige.
Jag tänker uppehålla honom i Tyskland lite grann till, för att det är intressant det som sker här. Det man rekommenderar i Tyskland, det är att man svarar på det här. Men att man svarar med ett eget brev. Därför att det handlar inte bara om att man kräver folk på 850 euro. Utan man kräver också att människor ska skriva på ett papper som säger att personen i fråga under de närmaste 30 åren kommer att hållas ansvarig för all form av fildelning som kan kopplas till den personen.
Oj då. Varför skulle man vilja skriva på något sånt?
Ja, för att slippa rättegång. På samma sätt som många betalar för att slippa rättegång.
Mm.
Då är rekommendationen i Tyskland just nu att man istället ska vända sig till en jurist, och det finns även mallar på internet, med en alternativ papper där man typ erkänner att man har fått brevet och berättar om man tänker betala eller inte, men att man inte förbinder sig för all evinnerlig framtid för att vara ansvarig för vad som sker på, på mitt wifi-nätverk.
Man förhandlar helt enkelt. Man säger jag betalar 850 euro, men det här är dealen.
Precis.
Och om de då accepterar det. Ja. Så, ja.
Och gör man inte det så kan man ju då hamna i en rättegång, vilket kan bli rätt dyrt. Och det här är ju i princip utpressningsverksamhet. Och det är det här som har spridit sig till Sverige. Där inkassobolaget Gotia, som ägs av en stor tysk mediekoncern.
Ja, det är väl Bertelsmann. Ja. Tysklands Bonnier, ja, vad kallar
de. De har slagit sig ihop med ett antal filmbolag för att göra detta i Sverige. Och man kommer att börja skicka ut kravbrev inom kort. I Sverige talas om ett belopp på 2000 kronor. Men spridningskollen människorna har sagt att det kan bli fråga om betydligt högre belopp framöver. Och det inte, framgår inte heller om detta 2000 kronor om det handlar om en klumpsumma eller om det handlar om per nedladdad film. Det återstår att se. Alltså det upplägget här är ju att skrämma folk helt enkelt med vad jag tycker är ett utpressningsbrev.
Ja, och det tyska systemet verkar ju funka för, ja, i alla fall för inkassobolagen då, och vissa upphovsrättsägare. Och då vill man väl helt enkelt på vinst och förlust prova samma sak i Sverige.
Detta är ju inkassobolagens dröm.
Ja.
De högar med tusentals med krav som kan ligga och snurra. Det är ungefär som om, ja, om du liksom har en p-bot som går till inkasso, då ligger det ju och snurrar i systemet och skulden växer och växer med ränta, påminnelseavgifter och administrativa avgifter hela tiden. Eller det är ju också aktuellt med trängselskattsavgifterna, att påminnelserna ofta är mycket, mycket mer kostsamma än själva beloppet. Då har man börjat lansera det här än så länge med en webbsida, spridningskollen.se. Men det har även dykt upp en sida som heter spridningskollen.org, och det kanske du kan berätta lite om.
Ja, men först måste vi gå tillbaka till det här Gotia Law, eller Gotia Inkasso.
Ja.
Det här är alltså ett privat initiativ. De försöker dra en rövare helt enkelt. De försöker komma undan med det här och att det här ska bli accepterad praxis i Sverige.
Ja.
Att skicka utpressningsbrev. Och jag tycker det påminner lite om det här med när hårddiskar och andra enheter skulle få en skatt. De har en skatt. Vad kallas den?
Copyright levies heter det på engelska, vad heter det på svenska? Det är kassettskatten.
Ja, just det. Ja, men kassettskatten.
Det är privatkopieringsavgift heter det.
Ja, och det var väl ganska nyligen som det var uppe i och diskuterades igen, för att den här, ja, nu har jag inte kollat upp det här på länge, den här föreningen då som driver att ska vara
Copy Swede,
ja. De började ju helt enkelt bara ta en skatt. Eller hur var det? Och så accepterades det. Men Copy Swede är ju ett privat initiativ också. Så just det här att man, nu var det inte så exakt för jag har inte kollat upp det. Men just det här att ett privat företag eller en privat organisation går in och får igenom en praxis som inte har stöd i lag. Det tycker jag är skrämmande. Och det är ju det då som Gotia Law, som bara är ett av många inkassoföretag, försöker få igenom. Som en ny affärsmodell då, antar jag.
Okay. Den här copyright levels, det finns visst lagstöd för det i vissa länder. Men det är till och med värre än så. Många EU-länder har en extra avgift på toners och skrivarbläck.
Mm.
Eftersom folk skulle kunna skriva ut upphovsrättsskyddat material.
Åh, herregud. Ja, okej, men som du säger, ja, det finns visst lagstöd. Men det som CopySwede har fått igenom är ju sin egen tolkning.
Precis.
Och det är inte bra. Men i alla fall, ja precis, spridningskollen.se är den hemsida där Gutjalo vill informera då om den här nya taktiken och vad man kan råka ut för. Och som du säger så finns då också hemsidan spridningskollen.org som inte har någonting alls med Gutjalo att göra utan som är en protest mot Gutjalo.
Just det.
Och som det är väl Bahnhof som är initiativtagare till spridningskollen.org och där säger de då att de vill kontrollera spridningen av utpressningsbrev.
Alltså,
plus att Bahnhof har registrerat spridningskollen som varumärke, eller de har ansökt om det i alla fall hos Patent- och registreringsverket, vilket inte Gutjalo verkar ha gjort. Så det, då säger då Bahnhof att ni inkräktar på vårt varumärke och därför vill vi att spridningskollen.se ska tas ner.
Och här ska vi även kasta in en liten disclaimer också om spridningskollen.org eftersom vi är lite inblandade i sajtproduktionen.
Ja, det stämmer. Jag har designat hemsidan och Hax har skrivit texten. Och anledningen till det är ju att Vi är frilansare och jag har väl gjort lite jobb för Jon Karlung då ända sedan 2005. Så att, så är det med det.
Men
jag kan också nämna att jag har designat hemsidan men jag har inte byggt den utan okay. Jag gav lite idéer helt enkelt.
Ja. Men jag tycker att det är rätt viktigt att folk ger sig till känna när man drabbas av sådana här utpressningsbrev när de börjar spridas så att vi kan kartlägga lite grann hur det går till i Sverige. Och där finns ju då på spridningskollen.org en länk som man kan sända ett mejl och berätta vad man har råkat ut för.
Nej, nu har du fel. På spridningskollen.org finns en möjlighet att skicka mejl till Peter, vad han heter, som Peter Eriksson som är digitaliseringsminister.
Ja, men det finns även en länk till spridningskollen.org.
Okay.
En mejllänk.
Ja. Ja, men det är väl bra om folk som får det här kan samla sina erfarenheter på något sätt så att det uppmärksammas.
Och Peter Eriksson är ju då minister som har ansvar bland annat för digitaliseringsfrågorna.
Det är den här miljöpartist.
Och han har ju då i ett tidigare liv innan han hamnade i regeringen sagt att fildelning ska vara laglig. Och nu är frågan, vad tycker han om det här senaste tilltaget?
Du brukar ju ofta vara inne på att Miljöpartiet har svängt i många frågor sedan de kom i regeringsställning. Stämmer det?
De har ju i princip övergett hela sitt partiprogram. Och det straffar sig ju också. De åker ju rutschbana i opinionen nu. Och när det gäller övervakningsfrågorna så är ju sveket totalt. Miljöpartiet har röstat i riksdagen mot att riva upp FRA-lagen. Miljöpartiet har röstat i riksdagen mot att utreda FRAs samarbete med NSA. Så Miljöpartiet har sålt ut sig fullständigt till makten och pengarna som följer med de fina uppdragen.
Mm. Okej, det ska bli jättespännande att följa spridningskollen både .se och .org för att se hur det här utvecklas i Sverige. Jag måste bara säga att varje gång sånt här uppe på tapeten så blir man så jävla irriterad på alla som är upphovsrättsägare, alltså som gör film. Man vill ju inte se någon film mer när de håller på så här. Här har man liksom betalat en massa för kultur genom alla år. Man har snällt köpt en massa, som jag sa i ett annat avsnitt, en massa DVD-filmer där man måste titta på en jävla instruktionsfilm om att man inte får sprida den och så vidare.
Ja, inte nog med det. Förutfilmerna köpte man först på VHS
ja.
Och sen fick man köpa dem på DVD Och de har köpt dem som fil. Mm. Och likförbannat ska man sitta och tvingas utsättas för massa pekpinnar.
Ja, du betalar ju för väldigt mycket.
Jag
bekväm människa som du är.
Ja, jo, precis. Men jag tror att många nöjesföretag, big entertainmentföretag faktiskt gräver sin egen grav. Därför att jag tror och hoppas att människor kommer att söka sig till alternativ. Det är ju väldigt många idag som publicerar musik och film under Creative Commons till exempel. Människor som har insett att vill man slå igenom så är det ett större problem att vara okänd än att vara fildelad.
Jag tycker det är synd att de håller på så, för det gör ju att det blir ett fåtal aktörer som Spotify och kanske Apple Music, Google Music och så vidare som kommer i kölvattnet av att de gamla företagen inte har skött sig. De hade ju kunnat komma på någon trevlig lösning där de släpper visst innehåll gratis eller vad som helst för att få lite mer spridning i hur företagsstrukturen ser ut eller något sånt.
Men man håller ju desperat fast vid gamla affärsmodeller för att slippa konkurrens. Först så var det ju de gamla bolagen som hade VHS-rättigheterna och filmrättigheterna som bråkade. Och sen så var de tvungna att släppa fram en viss konkurrens, till exempel i form av streamingtjänster och Google Play och iTunes och liknande. Men de här Google Play och iTunes, de är också jättar på marknaden idag. Och lika lite som industrin tidigare hade ett intresse av att släppa fram alternativ, lika lite har de här nya aktörerna intresse av att släppa fram konkurrenter. Så det är väldigt mycket det handlar om.
Men rent personligen, kan du känna ett behov av att sluta gå på bio till exempel för att Sony censurerar en massa innehåll på YouTube? Sony Entertainment.
Ja, alltså, jag blir förbannad över att material inte är tillgängligt och nu tänker man ju normalt sett aldrig på vilket bolag som har producerat en viss film innan man går och ser den. Ja. Men naturligtvis så kan sånt spela in.
Och jag tycker det påverkar mig nämligen.
Det som stämmer mest i sammanhanget, det handlar ju inte om nyproducerad film, utan det handlar ju om den gigantiska kulturskatt som finns där ute i form av gamla filmer, äldre musik som ofta inte finns att köpa ens om man vill betala för den. Den finns inte att köpa där ute. De här bolagen, de äger den, de har den i sin ägo, men de säljer den inte. Hade de en begravningsbyrå skulle ingen dö. De är liksom usla på att kapitalisera på sina tillgångar. Och då i de lägena så kan jag tänka mig att gå till fildelning personligen. Därför att jag tar till exempel, jag är bland annat fan av gamla brittiska radioshower. Det finns fantastiskt mycket roligt med bland annat Peter Sellers och company. Och det här går inte att få tag i. Det finns inte att köpa där ute, trots att det vore den enklaste sak i världen att ha sånt material till försäljning. Men det finns naturligtvis på fildelningssajterna.
Visste du att i Tyskland på YouTube, av de 1000 mest populära videorna så är 60% blockerade. Och det här beror ju på att det är väldigt mycket musikvideor som är de mest populära. Och nästan alla musikvideor i Tyskland är blockerade. Och det beror på en långdragen konflikt mellan GEMA, som är en upphovsrättsorganisation, och Google som äger YouTube. Och det är ju, alltså GEMAs, alltså när man tittar på en förbjuden video då i Tyskland, så får man ett meddelande om att den här videon är blockerad på grund av GEMA. Men GEMA säger ju då att ja, nej, men det är ju YouTube som har valt att blockera den för att de inte vill acceptera våra villkor. Men det är en strid i alla fall. Men skitsamma, nog om detta.
Det där är en bra sak som faktiskt YouTube gör. Det är att dels så har man fått loss en hel del gamla filmer som inte har något direkt kommersiellt värde längre. Som ligger uppe på YouTube med upphovsrättsinnehavarens goda minne. Plus att en del gamla godingar som fortfarande har ett kommersiellt intresse kan man faktiskt betala för att få titta på. Till exempel så kan man titta på Psycho, Hitchcock Psycho. Högupplöst i en utmärkt kvalitet för, jag tror det är 19 spänn eller något sånt där.
På YouTube?
Ja.
Kan du betala på YouTube?
Ja.
Okej.
Okay. Yes.
Ja, men man måste ju tänka här också på, för det är ju så, de flesta hatar ju GEMA för att de är inne i den här striden. Men å andra sidan, herregud, ska, jag menar, Google, de tjänar ju massvis av pengar på allt som läggs upp där, så att det är helt ensidigt är det ju inte. Men hur som helst, det är en annan diskussion lite grann. Jag tycker att vi börjar röra oss mot slutet, och då skulle jag vilja läsa upp lite lyssnarkommentarer som kom till förra avsnittet. Till exempel så HMG, jag minns inte vad vi pratade om här riktigt, men han skriver: jag är mer rädd för Hillary än Ryssland när det gäller internet. Hon har öppet hotat med att stänga ner sidor som Breitbart till exempel.
Och det där kan nog ha haft med nyheten om ökad FN-kontroll över,
ja, just det, precis,
systemet.
Just det, ja. Och Breitbart är ju sajten där Milo Yiannopoulos skriver.
Precis.
Fick vi med honom i det här avsnittet också. Och sen så skriver Petter, för vi diskuterade ju om att påven hade träffat Mark Zuckerberg från Facebook, och då skriver Petter: nog tycker jag alltid finns paralleller mellan Gud och Facebook. Allt du görs lagrar för alltid, men vi vet ytterst lite vad andra parten själv gör.
Precis. Fyndigt. Jordan, för att haka på den första grejen där, så är ju båda de amerikanska presidentkandidaterna faktiskt internets fiender. Trump vill ju också stänga ner stora delar av internet, säger han. Han vill så väldigt mycket, konstigt den mannen. Men möjligen så är Hillary mer lömsk i de här frågorna, Hillary Clinton. Och det kanske kommer att bli så. Jag kommer ihåg på en libertariansk konferens i London för många år sedan, det är säkert 10-15 år sedan, så var det någon som drog ner en skrattsalva genom att säga att ja, den amerikanska presidenten i framtiden, det kommer inte vara liksom så mycket fråga om kärnvapenknappen, utan det kommer att vara fråga om den stora röda knappen som hon kan använda för att stänga internet. Och alla skrattade, och nu är på väg dit. Som vanligt, verkligheten överträffar dikten.
Okej, då fortsätter vi följa de här frågorna och ses igen, eller hörs igen, nästa vecka.
Ja, tack.
Hej då.
Hej.